Nej, men vitsen med att stå här, det är faktiskt att titta efter den här gatan och kisa lite lagom så att det liksom kan filtrera bort det som är nytt. Så kom ihåg den här bilden. Nu går vi in.
Den är lite knepig ändå.
Ja, det är bra att stupa. Ja. Jag tänkte att vi skulle vara tvungna att springa in med en gång, men det här blir ju riktigt bra. Nu ska vi se. De flesta av er var med sist jag träffade er. Vilka har inte träffat mig förut? Ah, ja, det var svårt att se i alla fall. Okej. Anna Götzlingen heter jag och jobbar på Eskilstuna stadsmuseum. Bland annat med sådana här miljöer. Med kulturmiljöer i hela kommunen. Och jag drog ju en lång variant av det här områdets historia sist jag träffade er. Men jag tänkte att jag skulle göra en kort sammanfattning för er som inte var med. Vad är det egentligen vi ser? Vad är det här för någonting? Jo, 1771 så inrättades en fristad vid Eskilstuna. Det var en plats där vem som helst skulle kunna slå sig ner om de var beredda att arbeta med smide av olika slag. Med metalltillverkning eller metallvarutillverkning. Och de skulle befrias från diverse skatter, de skulle få förmånliga lån för att bygga hus och de skulle inte regleras av något som kallades för hantverksskrån som fanns i alla andra städer. Som reglerade utbildning men också vilka som fick öppna egna verkstäder. Här skulle vem som helst få göra det, bara de förband sig för att just syssla med metallvarutillverkning. Och anledningen till det var att Sverige importerade väldigt mycket metallvaror samtidigt som man exporterade järn. Sverige producerade väldigt mycket järn men sen inte den färdiga produkten. Så man sålde järnet och sen köpte man tillbaka de färdiga grejerna dyrt. Och det tyckte då att den svenska staten inte var så himla smart. Så det här med fristaden var ett sätt att komma runt det och att liksom ta vara på alla goda idéer och att försöka modernisera sättet att tillverka.
En fråga. Var det tänkt att det skulle bli flera fristäder?
Ja, kanske man ska säga. För när de som inrättade fristaden här vid Eskilstuna kom med förslaget till staten så föreslog de alla möjliga andra ställen. Men när jag har läst det så har jag en känsla att de inte riktigt menade allvar med det. Men sen när jag hade hållit på och jobbat med det här med fristaden ett tag så arbetade jag tillsammans med en kille som var på stadsarkivet som var från Finland. Och han hade konstaterat när han hade sökt runt lite grann att det inrättade faktiskt en fristad i Tammerfors också. Och det finns ju en tendens när man pratar om svensk historia att bara prata om Sverige för så att säga, dagens gränser. Och då glömmer man Finland som ju faktiskt när det här hände var en del av Sverige. Så det är inte riktigt sant att det här var den enda fristaden. Och det var på ungefär samma premisser i Tammerfors också. Men man hade föreslagit var det Ronneby och Norrtälje och lite annat sånt där. Men som sagt, jag har en känsla av att Sommers Grödestjärnan som han hette, som var den som lobbade mest för det här med en fristad i Eskilstuna, han tänkte bara på Eskilstuna. Det andra var lite grann för någon slags dimridåer för att det inte skulle vara så tydligt att han redan hade en enda stad i sikte. Meningen var att det skulle gälla hela dåvarande Eskilstuna, alltså också det som idag är Köpmangatan och ligger mellan torget och ån. Men de ville fortsätta vara stad enligt de regler som fanns då, med skrån, med begränsningar och där stadens råd kunde bestämma vilka som skulle få bedriva verksamhet. Här i fristaden var det ju fritt, som sagt. Och fristaden blev då mellan Tullgatan och Gymnastikgatan, det som nu där järnvägen ligger, eller Västermarksgatan och ån. Så det märkliga var alltså att här låg två städer bredvid varann, vägg i vägg nästan. Och det var också så att i fristaden så skulle man bygga på ett visst sätt. Hur gatorna skulle gå och hur kvarteren skulle se ut, det var redan klart när Eskilstuna blev stad 1659. Men hur man skulle bygga, ja, det gjordes ritningar för. Och just det här, den smedjan och det huset, de ser verkligen precis ut som på de typhusritningar som faktiskt gjordes till fristaden. Och fristaden fortsatte att vara en separat del ända fram till 1833 då det slogs ihop med Eskilstuna stad. Och då hade också de här liksom lättnaderna lite grann förlorat betydelse, för liknande lättnader hade man sen börjat få i hela landet. Så att då var fristaden inte så speciell längre. Men vad är det vi ser här då? Ja, det är ju 2, 3 bostadshus. Och uthus där, en smedja, om vi kommer fram här. Så är det en smedja till. Och såg det ut så här då? Ja, alla hus har inte legat här från början. Utan det hörnhuset och den smedjan, de ligger där de var byggda från början. Den där gröna huset där, det låg efter gatan på Smedjegatan. Ungefär sådär. Det bostadshuset och den smedjan låg snett över korsningen. De flyttades när man skulle bygga fortifikationsförvaltningens hus. Och de här uthusen, det ena uthuset kommer från samma ställe som de. Det andra har man flyttat från Köpmangatan. Så det här är ju lite bluff, lite plock ihop.
Husen borta, bor folk där liksom? Eller?
Ja, det bor folk och det är kontor, det är lite blandat.
Ja, men det är också gamla hus.
Det är också, det som ligger närmast här, längs gatan, det är faktiskt nybyggt. Eller nytt, men det byggdes på 80-talet tror jag. Ja, det var början 90-talet. Ja, precis. Det som ligger bortom det. Det är ungefär samtida med de här. Och det är lite högre, större huset där. Det är ett av stans tidiga flerfamiljshus. Så det är byggt någon gång i andra hälften av 1800-talet med små lägenheter. Men om man går tillbaka till hur det ser ut just på den här tomten. För det är, med tanke på att man skrivit i tidningen och så vidare, det är den här tomten som kommunen äger, kan vara bra att säga också. Resten är privatägt av de här äldre husen som ligger längs gatan. Och det som ändå stämmer ganska bra med hur det såg ut, det är faktiskt hur de här husen ligger. Det låg ett bostadshus här också, även om det inte var det här huset. Och likadant så låg det uthus där, även om det inte var precis den där.
Gick det småvägar längs parallellt här, eller?
Genom? Ja. Nej, det gjorde det inte. Utan varje tomt var nog ganska sluten, precis som den här. Det kan man se, det gjordes en hel del ritningar och togs bilder på 1940-talet. Och det var egentligen därför jag ville att vi skulle titta efter gatan och komma ihåg hur det där såg ut. För att så såg den här delen av Eskilstuna ut väldigt länge. Alltså efter att fristaden tog slut så var det ändå väldigt mycket sån här äldre bebyggelse. Och när man tänker på att det var så härifrån och bortom torget. Så att där Myntverket ligger idag, där revs en hel del sån här bebyggelse när man skulle bygga Myntverket. Och jag är inte från Eskilstuna så jag har ju aldrig sett det så. Men jag har ju sett bilder och när jag ser de fotorna, jag kan ju inte räkna ut var det var någonstans. Så det går inte att känna igen sig.
En fråga. Det finns en bok som heter Stockholmsdetektiven och där finns det ju en karta över hur Eskilstuna såg ut på typ början på 1900-talet. Mm. Och då tänkte jag, då finns ju det här området också kvar, ja, liksom i ritningar och sånt där. Så att, där kan man ju se lite grann hur...
Ja, det kan man göra. Det som hände, man kan ju säga att den här idén med fristaden var ju egentligen också att det av sig själv skulle modernisera sättet att tillverka metallvaror. Det kom ju liksom inte så, utan det tog ganska lång tid. Men just den här industrialiseringen som kom och mekaniseringen, den påverkade ju också bebyggelsen i fristaden en hel del. Och det som ofta hände var att fabrikörerna, de kunde köpa upp en sån här tomt. Det ser man om man tittar där. Den här tegelbyggnaden som sticker upp den. Längs gatan så ligger det ett sånt här bostadshus, det är lite större än det där. Men det som Gottfrid Karlsson gjorde, som han hette, som köpte upp det där kring 1900. Han rev smedjan och uthusen. Och så byggde han sig en ny fabrik. Men han bodde kvar i det gamla fristadshuset längs gatan. Visserligen hade han moderniserat det för sig och sin familj. Då, men det var ändå så att han bodde kvar i det huset. Och den sättet att förändra gällde för ganska stora delar av den här delen av stan. Ibland kunde det ju då bli, det där har aldrig varit en fabrik, det som ligger tvärs över gatan, även om man kunde tro det. Utan Eskilstuna-magasinet var en försäljningsorganisation. Så det var ett slags kontor och lager.
Det är någonting där nu.
Det står Eskilstuna-magasinet. Man har ju fortfarande den gamla texten kvar. Vet du, 17, hur det används nu? Det har varit både studieförbund där och någon byggfirma.
Ja,
det är inte lägenheter. Inte än i alla fall.
Det är kontor.
Ja, det är något sånt. Kontor with a view. Lite room with a view. Ja, lite så. Men, som sagt, det här byggdes någon gång i början av 1800-talet. Så det dröjde en stund innan den här tomten blev bebyggd. Ska vi gå in och titta?
Mm.
Yes.
Nu är jag igång igen.
Ja, de som hade ögonen med sig, de såg att det var två kök här.
Ja, nu är det funkt.
Och alltså, vi pratar ju väldigt mycket om bostadsbrist idag. Men alltså, under fristadstiden och längre fram så var det en enorm bostadsbrist i Eskilstuna. Så det här huset byggdes från början för en familj. Det var nog ganska lyxigt jämförelsevis. Du kan tänka på det när du går runt här och tittar. Det är rätt stort och fint. Men så småningom så delades huset i två lägenheter. Och då byggde man det här köket. För jag menar, när det här huset var nytt, då hade man inte järnspisar. Utan det här är ju ganska sent påfrån egentligen. För de flesta fick ju inte järnspis i köket förrän 1900 sådär. Och den här är faktiskt ännu lite senare. Och här finns ju heller ingen bakugn, så annars tillhörde alla kök som det var någon ordning på. Och det här är rätt sent gjort.
Nej,
jag berättade ju sist om familjen Lindvall som hade bott i det här huset kring 1830-40 sådär. Och när mannen i familjen dog, Emanuel, så gjorde man en uppteckning av allt de ägde just då. Och det var inga dåliga grejer, alltså, de hade ju salsmöbel, de hade linneduk och servetter och glas och porslin och silver, karaffer. Och när man står i det här, som jag inbillar mig var deras sal, där de faktiskt hade just det här bordet, så kan jag föreställa mig att det här, som sagt, det här var en ganska fin bostad. Annars kan man ju lätt få för sig att livet i fristaden bara var sjukdomar och hårt arbete. Det var det också. Men för en del gick det bra. Så jag kan se framför mig här stod ett bord och 9 stolar och en skänk. Och rullgardiner och gardiner och matta på golvet och tavlor på väggarna. Då var det nog inte så illa att bo här.
Nej, det var det inte. Inte på den tiden.
Och inte för dem, kan man säga. Det är mycket möjligt att det var en annan historia för deras anställda. Men...
En fråga när det gäller sånt här med bevarande och så. Vi har ju i Eskilstuna har vi Lagersbergsgården där uppe med... Vi sätter det i Lagersbergsgården.
Ja,
sätter i. Där har man ju liksom både gammalt hus, men också att man har inrett det och så.
Mm.
Och så. Vad får man överhuvudtaget göra någonting av det här? Vad säger man? Får man ställa in grejer och sånt
alltså,
där?
Vi önskar ju verkligen att vi skulle kunna göra någonting av det här. Nu är ju utgångspunkten väldigt olika.
Mm.
För Lagersberg är alltså inredningen i huvudbyggnaden på Lagersberg. Det är ju den som familjen som ägde den lämnade efter sig.
Mm. Mm.
Här har det ju aldrig varit den situationen. Utan de här var ju lämnade tomma.
Mm.
Sen har det varit en del verksamhet. Det är inte så att det har liksom stått tomt sen sist det flyttade ut. Utan här har det varit en verkstad för fönsterrenovering bland annat. Det ser man inte så mycket av annat än en del av en. Nej, de är faktiskt inte kvar heller. Det var försäljning av begagnade byggvaror, det var någon kort tid och sån här konsthantverks- och prylförsäljning. Det har varit konstnärsateljé med utställningar på det här på gården. Så det har ju hänt en del efter att det var bostad. Så det är ju heller inte så att det är Så att någon flyttade ut och kom in och tog över.
Det är jättefina kusser. Det här
det ursprungliga köket i huset, där ser ni den där luckan in till bakugnen. Sen har man ju också kunnat baka bröd. Och ser också, här ser man verkligen att spisen har kommit till senare. Då har man liksom bara hackat ner och så ställt dit. Och så satt upp ett plåtrör i skorstenen för att få ut röken. Så att, ja, man vill ju ha det modernt, men man gjorde liksom inte riktigt mer än det. Mm.
Ja, den där.
Det bodde väldigt många familjer här och så.
Det är ju en
bild. Ja.
Knappast. Men som sagt, här är också kök. Eller, det var egentligen så att i och med att
familj.
Precis, att det var så ont om bostäder, så var det ganska många som bodde i bara bodde i ett kök. Det viktiga var att kunna laga mat, men det här var enda rummet. Här bodde hela familjen.
Oj då.
För lite drygt 100 år sedan. Men det hade väl ingen bostad alls. Vissa var ju alltså tvungna att dela rum. Vissa hyrde bara en säng. För det var så otroligt ont om bostäder. Jag har hört talas om från andra håll, jag vet inte om det är sant, att det till och med var så att man hyrde en säng. Att två hyrde samma säng, så jobbade de skift och då kunde de också sova i skift. Låter lite tufft. Jag har inte hört om det här i Eskilstuna faktiskt. Men det är samma sak här, att här har man ställt in spisen senare och liksom gjort ett mål där. Annars, målningarna står på väggarna, de är nya, men så kan det nog ha sett ut när de första familjerna bodde här. Det var inte tapeter. Också det att man hade en sån här mönstrad kant längs taket som drog en båda, precis. Och ofta faktiskt just den här rosa färgen. Det har man svårt att tänka sig idag, men det var faktiskt ganska vanligt. Det verkar ha varit modernt.
Ja, den har väldigt
rosa färgen. Lite knepigt, därför att det är ju alltså väldigt fuktigt här. Så att det är inte skönt om hur den fungerar, om den fungerar. Uppe på vinden, så kunde man pumpa den med den här, så gick det bra ner och så gick in i hålet här för att få riktigt fart på glöden, så blir det riktigt varmt. Och det här var ju egentligen förutsättningen för fristaden. Jag menar, du fick inte komma hit och bara bo. Det var krav på att man skulle bygga en smedja. Den historien fanns nere i Radamarsesmedjorna, där man på ett ställe faktiskt bara byggde ett bostadshus, för som jag sa, det var ju ett enormt behov av bostäder. Men den som ägde den gården fick krav på sig att bygga en smedja, för på varje tomt skulle det finnas åtminstone en verkstad. Annars hade man ju inget skäl att bo i fristaden. För det var till för dem som höll på med järnproduktion. Varför är det så mörkt här kring den här då? Ljust vid bänkarna. Det var väldigt viktigt vilken färg det var på järnet när man skulle bearbeta det. Så man ville gärna ha mörkt just kring elden, för att se att metallen fick rätt färg så man kunde bearbeta det på rätt sätt. Sen ville man göra ljus på bänkarna naturligtvis där man skulle jobba, så man kunde se vad man gjorde. Men här var det faktiskt viktigt att det var mörkt, det kan verkligen inte matcha. Under en period var en del av den här smedjan bostad. Så det var både var smedja i en del och ett litet bostadsrum i en annan del. Om man tänker på de där rummen på vinden som nog bara var köksrum när man bodde i ett rum, så var ju de ändå väldigt mycket finare bostäder än ett litet rum här. Den här smedjan...
Det är inte skönt.
Ja, precis. Jag tror att det kan vara en tanke bakom det. Det fanns faktiskt en kakelugn i det rummet, men man kan ju tänka sig att det nästan var onödigt. Visst är det så väl det här med ved till uppvärmning en ganska billig fråga. Men i just den här smedjan så var det en låssmed verksam in på 1960-talet. Så den här smedjan användes som smedja och verkstad fram till, jag tror det var 1962, av någon som tillverkade lås, faktiskt en hänglås. Och det tycker jag är rätt häftigt. Han bodde inte här, kanske jag ska säga, men han hade det här som sin verkstad. Och jag förstod det lite grann som att, alltså frågan kommer ju ofta det här med hur betydelsefull var fristaden för industrin i Eskilstuna, för liksom att industrin skulle växa fram. Och det var det nog på många olika sätt. Dels att det faktiskt delvis blev som de som planerade fristaden hade tänkt sig. Det vill säga att det kom folk hit som hade nya idéer och testade dem och hade möjlighet att göra det. Men också att det så småningom, de här smedjorna fanns kvar och blev som billiga lokaler för de som ville börja med någonting. Man kunde hyra in sig i en verkstad och de här fanns kvar. Och de blev ju ganska snabbt omoderna egentligen, men de var ändå en tillgång för dem som inte hade så mycket pengar men som ändå ville testa sina idéer, starta någonting. Så det kan man läsa i de här, det är ju ofta sådana här hjälteberättelser om den som liksom Motell startade här och här Stenman startade där. Men det står ofta just att verksamheten startade i en liten smedja. Ja, det är klart. De här historierna vill jag gärna vara som, åh, de startade med två tomma händer och åh, vad stor industri. Men lite sanning tror jag nog att det finns i det här också. Att man kunde hyra in sig i en billig lokal.
Så kan det vara nu också att de startar garaget eller någonting.
Precis, men det är svårare och svårare att göra det nu faktiskt.
Ja, säkert.
Framförallt om man behöver något som är lite större än ett garage. Mm. Svårt att bygga närsa garage. Nej, men det kanske inte är det man behöver. Mm.
Har det varit filminspelningar och liknande i de här lokalerna?
Ja, det har varit.
Men finns det restriktioner för vad som får göras på det, inom det området här, eller? Har ni?
Det är ingenting som jag känner till. Jag har svårt att tro det.
Varför inte?
De är bostadshus båda två, men de ser ju verkligen inte likadana ut. Men förut så sa jag att det här är ett typiskt fristadshus. Så här såg de ritningar ut som de som grundlade fristaden tog fram. Vad är det där för hus då? Det är antagligen så att det där är byggt innan fristaden inrättades. För det fanns ju faktiskt en ort här. Jag menar, Eskilstuna blev stad 1659. Och då byggdes ju Rademarsesmedjorna och det blev kanske inte riktigt som man hade tänkt och så vidare och så vidare. Men det fortsatte att flytta hit människor och bygga hus. Även om det inte gick fort. Fristaden inrättades ju också lite grann för att liksom snabba på den processen. För att det man behövde tillgång till, det vill säga vattenkraft för att driva sina maskiner och ved och kol, det fanns ju fortfarande kvar. Och ett landskap runt omkring där jordbruken producerade ett överskott som människorna i staden kunde köpa. För att även om de som bodde här hade lite får och några höns och så vidare, så det mesta de behövde för sitt uppehälle, det köpte de ju ändå. Och då måste ju någon producera det ganska nära. Nåja, alla de förutsättningarna fanns ju kvar, så folk flyttade ju faktiskt hit. Mm. Så det här tror man, det är byggt före 1771. Och därför är det ju ingen som har sagt hur de ska bygga. Utan då byggde man som man brukade göra. Det vill säga med ett sånt där vanligt sadeltak istället för ett sånt där brutet tak. Mm.
Hur harmoniskt var de två olika städernas förhållande till varandra?
Inte särskilt.
Finns det liksom historier om bråk och konflikter eller?
Om det gör det, och det är nu. Jo, vänta. Nej, i alla fall, en av de roligaste historierna, det är ju om den här målarlärlingen som skriver en lång elak dikt om smederna i fristaden. Målarlärlingen bodde vid Köpmangatan. Och han skriver om de här smederna som är smutsiga och fulla hela tiden. Men smederna svarar i vers de också, om att de har det minsann bra och kan bestämma själva, och de där som bor i gamla staden, de är ju förtryckta av alla regler och så vidare. Och, ja. Det som är lite skumt, som liksom ligger på en lite högre nivå än det där med att man käftar med varandra och kanske slåss när det är marknad, det är när fristaden slås ihop med övriga Eskilstuna. Då startar ett jättegräl om var man ska ha marknad någonstans. Alltså var man ska ha torghandel någonstans. Och det här kräver lite förklaring. Alltså jag pratar om stad hela tiden och varför det är så viktigt med att liksom en plats är stad. Begreppet stad finns ju egentligen inte idag. Inte som juridiskt begrepp. Sen kallas för Västerås för stad, och en del andra gör det också för att de tycker det låter bra. Men när Eskilstuna blev stad och under fristadstiden, då fick man bara köpa och sälja i städerna. Så att om du hade en gård utanför stan och hade producerat, ja, vad det nu var, mjöl eller ärtor eller potatis, då var du tvungen att ta in dem till staden och sälja dem där och också köpa det du behövde i staden. Och då var det ju viktigt, var var det man fick köpa och sälja? Och de som bodde i gamla staden, de tyckte att det var ju de som var stad, de hade ju varit stad hur länge som helst, det var den riktiga staden. Medan fristaden, som ju växte sig starkare och starkare och större tyckte att, men det var ganska runt. Det är ju liksom vi som är, det är vi som är framtiden. Så de tyckte att all handel skulle flytta till fristadstorget. Medan de i gamla staden tyckte att handeln skulle vara kvar på rådhustorget. Och det här gick så långt, och man hotade med alla möjliga repressalier mot den som man då tyckte köpte och sålde på fel ställe. Så till slut var den dåvarande kungen tvungen att skriva att man kan handla precis var som helst så länge det är innanför stadens gränser. Och det säger en del om konflikterna mellan de här två delarna. Mm. Hur många av er i Eskilstuna bor?
Från början.
Ja. Mm. Ja, för jag är lite nyfiken på hur länge det här hängde kvar. Alltså det här är liksom konflikter mellan stadens olika delar. Och då tänker jag inte på att de som bodde i Fröslunda slog med de som bodde i Myrtorp.
Jag funderar på den här, det finns ju ett litet torg precis nere vid vattnet vid där kyrkans hus.
Aha.
Smörasken eller vad de nu kallar.
Smörparken.
Ja. Var den någon typ av torg då också, eller är det senare påfund eller?
Jag vet inte riktigt när det började, men jag vet alltså att egentligen inte ens de här två torgen räckte till för torghandeln när man kommer in på 1900-talet. Då är alltså handlarna så många. Man delar upp det lite grann, det är nog redan i slutet av 1800-talet. Därför att man handlar, alltså vi tänker ju ofta torghandel att det är liksom äpplen och potatis och morötter. Men alltså man handlade med kreatur, man handlade med virke, det var så stora grejer. Och då vet jag att man började dela upp det på flera ställen därför att det helt enkelt blev så bespräckligt.
Ta plats
det. Ja, det tar plats.
Ja, visst.
Och för att spåra ur alldeles här, vi pratar om handel. Vet ni var slakthuset ligger?
Ja.
Du vet.
Ja, det ligger i alla fall på norr. Men när man byggde den i början av 1900-talet, då var det en stor tom plats bredvid slakthuset. Det var där man köpte och sålde kreatur inför slakt. Och det var viktigt. Det var nästan lika viktigt som själva huset. Så just det här med var man handlade, var man fick plats att handla, det var en stor fråga. Och som sagt, något som man uppenbarligen kunde gräla om väldigt intensivt.
Skilde torghandeln från varandra? Vi har ju tittat lite grann på torghandeln utifrån, men det är ju den torghandeln som har kanske med kvinnlig koppling.
Mm.
Men jag tänkte att när det är kreatur och de här, att det var liksom olika torghandel där männen var inblandade och en...
Det kan det nog säkert ha.
Om de bestämmer med det, för det är ju intressant också att se hur...
Jag tror inte att det egentligen är svårt att föreställa mig att det skulle kunna, att det har funnits bestämmelser kring det, för då hade jag nog stött på det.
Ja.
Men däremot tror jag säkert att det var skillnad. Man får skilja på det där lite, alltså juridik och verklighet. För det finns också en rolig beskrivning som jag inte riktigt vet varifrån den kommer, att Man måste ju ha även tillstånd för att liksom sätta upp sitt stånd på torget och sådär. Men att de som hade husen kring Fristadstorget, det står någonting om att de lät gamla gummor med äppelkorgar sitta på trappstenarna och handla, fast det egentligen var förbjudet. De hade liksom inte riktigt en egen plats och kanske inte råd till det heller. Men husägarna tyckte att de där måste ändå få lov att sälja sina äpplen. Så det finns nog mer att hitta där, det tror jag absolut. Det, liksom, det flyter upp lite grann i protokollen, just det där med att den här virkeshandeln ville kanske inte ha det här för det blev lite jobbigt. Om man liksom försöker styra upp det på något sätt. Okej.
Ska vi gå?
Mm. Då tar vi titt på det här som det huset är flyttat. Och det gör att det är inte riktigt lika, vad ska man säga, välbevarat som det huset som har fått stå kvar. Så det är inte så att det har sett ut så här när folk har bott där. Det kan vara bra. Se upp på trappan. Klart läskigt. Prata om spisar. Så är det så att den här spisen ser mera ut som spisarna såg ut från början. Då eldade man och lagade mat över öppen eld inne i hörnet. Och sen finns ju då barnen kvar där också. Också det att det var så här lågt. Så de andra har man också höjt upp en hel del när man satte dit de här järnspisarna. Och man kan se av gamla bilder så verkligen som man ofta satt bredvid spisen när man höll på att laga mat. Så det är inte, allt kan man ju tänka att de går på lyxskott med en gång när man liksom står så här och rör till någonting. Man ser ofta just att, och det är ofta kvinnan som har något, sitter på en pall bredvid spisen. Jag pratade om det där med den rosa färgen. Här ser man inte resten av den. Från det andra huset. Det är rätt mycket lägre i tak här. Och det kan nog delvis bero på att det är äldre, men också att det här faktiskt har varit ett enklare hus hela tiden. Det andra huset byggdes för en familj från början. Här var det nog från början byggt för två familjer, en på varje plan. Och sen med ett trapphus utanför.
Men snarare förvånande att det var så högt i det andra.
Ja, alltså jag uppfattar det som lite lyxigt helt enkelt. För man var ju försiktig med hur mycket volym man hade i ett hus. För det, alltså allting som man skulle värma upp det med var man ju här för att köpa. Veden som skulle till kakelugnarna och till spisen i köket. Och dessutom att hålla på och elda hela tiden för att hålla det varmt. Så lite volym som möjligt var ju faktiskt en fördel. Det där ser lite knepigt ut. Men det är ju så att där det här huset låg innan det flyttades hit så byggde man så småningom en betydligt högre stenbyggnad intill. Och då burade man igen det här fönstret. Det andra huset låg precis tätt inpå. Ska vi gå upp och gå nu? Ja, det är något att fundera på.
Men då får vi återkomma med frågor och,
ja,
och sådär och se om tillstånd och vad man får
precis
göra och inte göra.
Jag menar, om man tänker på att göra någonting här, jag menar, jag visade, jag har nycklarna, de har jag lånat från kommunfastigheten. Det här är ju egentligen inte museets område överhuvudtaget. Det kan vara viktigt att säga. Mm. Fortfarande fristad. Så att det är ju kommunfastigheter som förvaltar och sköter de här husen.
Mm.
Och jag har den här tills Daniel blir att få tillbaka den ungefär. Så att det är ju egentligen de man får prata med och hur de ställer sig till att göra någonting här egentligen. Jag menar, jag har en idé om att göra en byggnadsvårddag här, och det måste ju också ha tillstånd ifrån dem. Det slutar med att den hamnar i smedjorna, för
det
så det kan ju vara, som sagt, det kan ju vara bra. Kommunen äger fastigheten, vilket gör kommunfastigheten förvaltaren.
Mm.
Det är den uppdelningen de har.
Precis. Nej, men just det.
Korrekt så.
Mm.
Så allt är dubbelfönster.
Ja.
Ja,
det måste
ju
vara kallt.
Ja,
det måste ju vara kallt på vintern.
Ja.
Frågan är när de är tillräckliga. Ja, frågan är vad det är som har...
Alltid.
Alltså någonting har ju funnits här, frågan är vad. Man har ju en öppning för en rökgång där, men däremot ser du golvet i nylagt efterflytt. Inte gammalt även om det är brett. Allt brukar man kunna se om det har funnits en kort grund. Jag vet inte. Som jobbet med de här byggnaderna har stannat. Mm. Det är också en sån där underlighet som jag inte har fått svar på. Man räddade dem, man flyttade hit dem från snett över korsningen, man hade alla möjliga stora planer och så stannar det upp sådär. Ja, visst är det fint. Kvalitet man inte hade tänkt att man skulle göra någonting. Men ja, så
är det.
Yes. Alltså de som tänkte på det har aldrig varit uppe. Det här var kallt, det är därför det är sådana här enkla brädväggar. Det är egentligen bara för att det inte skulle regna på dörrarna. Mm. Så att jag antar att man stängde väldigt noga in till det här rummet när det var kallt ute. Skulle kunna smida. Mm. Även om man behövde göra lite grann åt väggar och tak för att ordna brandsäkerheten, så är den här är murad för att användas. Jag pratar ju om Belgien, den andra smeden. Här ligger faktiskt Belgien kvar. Men här har den också faktiskt legat på grinden från början, och sen så går det ett rör ner där som sen har letts in. Mm. Och var tippar jag för att spara utrymme i smedjan och kanske också för att skydda bälgen, för bälgar är ganska dyra. Jag vet inte om ni tänkte på det innan ni gick in. Här var det också sånt där stort brutet tak över den här smedjan. Och det är faktiskt så att det är två rum upp på vinden här som man byggde till just för att få till fler bostäder. Och de byggdes någon gång för, vad kan det väl vara, 120-130 år sedan sådär. Innan dess så såg den här smedjan ungefär som den gamla. Och jag tycker det är så kul, jag har haft rätt mycket visningar här med äldre människor, då kan man aldrig gå upp på vinden. Men ni kan göra det, så att nu tycker jag att vi går upp på vinden här också. Någon typ av träfiberskiva under den där. Det var lite lustigt. Åh, första annat idag. Jag tycker det är lite roliga grejer. Gammal elledning.
Är det babys rum? Vad är det en babys rum?
Nej, det var nog så att här kunde de bo. En liten familj i bara det här rummet också.
Är det en varma tapet
eller? Jag tittar på någon typ av träfiberskiva. Jag trodde de var äldre. Men samtidigt så sitter de ju under den här. Man kan ju också bestämma det genom tidigare, så att...
Men det finns tapet.
Men kan det vara 20-30-tal eller på elednings och sånt där?
Men när jag såg det så hade jag nog visat att de var äldre. Ja. Men som sagt, 20-30-tal är äldre.
Hur länge bodde folk hemma eller så?
Ja, det är faktiskt lite svårt att fastställa, men alltså en... 1950-talet skrev upp på i alla fall att det bodde folk här. Det är lite grann beroende på hur de har använts. Här slutade man att använda smedjan som smedje ganska tidigt, andra som en slags lager. Jag tror att det bodde folk här uppe. I bostadshuset bodde det också folk in på 50-talet. Medan däremot, där vi träffades vid det hörnhuset, i och med att det tillhörde Eskilstuna-magasinet, så slutade folk att bo där ganska snart och man gjorde om det till kontor istället. Så det hänger väldigt mycket på den enskilda fastighetens historia, hur länge man bodde kvar i dem. Många blev kontor och lager rätt tidigt när man började bygga industrier på tomten. Då ville man kanske inte ha folk på det här, jag vet inte.
Jag håller på att stötta upp dem.
Ja,
det har de gjort fortfarande.
Så det är inte bra, eller hur? Nej, jag tror inte det är någon fara. Nej, men om man tar en liten titt på den här spisen så ser man att där har det stått en järnspis. Det finns liksom som en hylla att ställa en spis på. Men någonstans i orienteringen så har den försvunnit.
Mm. Ja. Var tar kommunens mark slut?
Vid
planket. Men jag tänkte just det här. Det här
gjorde man en lite lätt mystisk detaljplan för högskolan och den där stycken. Så jag har träffat människor som har träffat dem som har bott där. Det var någon gammal dam som bjöd på saft. Men vad hände sen då? Alltså, och varför är de kvar? Ja, man tittar i... Under 60-talet så var det väl så att stan ville riva alla de här husen också. Man gjorde en ny plan på den här delen av staden och man skulle bredda gator och man skulle bygga nytt. Samtidigt som man ju ville att alla industrier skulle flytta ur stan. Ut till de nya industriområdena eller helt nya ställen.
Och det där med miljöprogrammet som borde jag...
Ja, inte så mycket.
65.
Ja, men det var egentligen inte så mycket. Ja, det var det också. Men det var inte så mycket det, utan att politikerna hade en slags vision av att centrum skulle bli fint. Här skulle finnas kontor och affärer, men det skulle inte finnas fabriker och gamla träkåkar hade man inte sådär jättemycket till övers för. Museet hade då en museichef som hette Göran Silverstolpe. Man kan väl säga mycket om honom, men han gjorde en inventering av alla äldre byggnader i centrala Eskilstuna och pekade ut dem han tyckte att man skulle ha kvar. Och använde just den här motiveringen att man skulle kunna se hur Eskilstuna hade utvecklats. Man skulle kunna se liksom de olika delarna av Eskilstunas historia i verkligheten. Och det här var ju en viktig del av Eskilstunas historia. Och han konstaterade redan då att det var mycket som hade hunnit rivas innan det här jobbet gjordes. Men att just här, den här korsningen, Nygatan, Bruksgatan, här fanns det liksom en förutsättning att visa hur det såg ut. Och när han pratade om det, då låg det fristadshus på andra sidan korsningen. Där vi stod precis i början, i det hörnet också. Och även där, för då hade Fort F inte byggts än. Han fick väl inte så där jättemycket gehör för det. Men man ville flytta ut industrin ur stan, men man insåg ju att Filöbergs, de skulle bli kvar. De hade ingen tanke på att flytta härifrån. Och kring fabriken, för nu börjar man prata lite grann om bostadsmiljöer och sådär och vad som är hälsosamt för människor. Kring fabriken så la man en slags skyddszon. Där skulle man inte kunna ha bostadshus. Utan man ritar på parkeringsplatser, man ritar på parker och lite av varje. Och då framförde Göran Silverstolpe idén. Ja, men låt husen ligga kvar då. Kan inte bygga några bostäder där i alla fall. Det är en skyddszon kring fabriken. Använd dem till någonting annat. Och det var inte så alls att man tänkte göra museum av alltihopa. Det insåg han själv, att det var liksom inte hållbart, det skulle man inte kunna driva. Men i några av husen använde man redan för studiecirklar av olika slag. Man höll på med vävning och det var keramikverkstad och en del användes av några rockgrupper. Någon var någon typ av fritidsgård för dem som gick i skolan. Ja, man tyckte det fanns lite roliga användningar här i alla fall. Varför inte fortsätta att använda dem som verkstäder för olika saker? Eller just, verkstad låter lite rått när man vill bevara ett bostadshus. Men just det här med att man kan väva i dem och man kan ha kurser i dem och så vidare. Och så kunde man inreda något hus lite grann och så kunde man visa dem om man var intresserad. Och det var liksom idén då. Och det hände väl inte så himla mycket med det. Men husen fick stå kvar i alla fall. Och man kunde till och med flytta hit de här två när det var dags att riva allting i det kvarteret. Likaväl som man flyttade det här därför att, och det är en rolig historia i sig, där det här låg, där var det industribyggnader inne på gården, det är det fortfarande, men de används inte som industri. Men det gjorde de då. Om man ville ha lite större transportbilar på gården, så då ville man bli av med det där, för det blev så trångt där det låg. Och så flyttade man hit det också. Men det blir liksom ingen riktig snurr på det där, och det inreddes aldrig någonting som skulle kunna funka som något litet museum. Och en bit i slutet av 80-talet så gjorde en arkitekt och en antikvarie en utredning igen av de här husen. Men mer tekniskt då, hur skulle man kunna göra för att bygga om dem till bostäder till exempel på ett sätt som man ändå bevarade dem? Och nu jobbade man ju alltså med hela den här raden av hus, det var inte bara de här. Och när de här byggdes om till bostäder, de som är det nu, så gjorde man det väldigt mycket efter det förslaget. Inte helt utan vidare, men i våra arkiv kan man se väldigt mycket så här diskussioner och ägarna vill det och museet säger någonting annat. Men ja, man får väl säga att det slutade ganska bra i alla fall. Men då beslutade man att ja, men det här området, det skulle man ha kvar och här skulle det bli någon slags museiverksamhet. Man hade idéer om att inreda så man kunde visa hur en smedfamilj bodde i början av 1800-talet och hur en smedja kunde fungera. Men också att man skulle kunna hålla på med smide och kanske ha någon slags kurser där, försäljning någonstans. Ja, det var lite obestämt. Och det var någon som pekade på det här stora tomma utrymmet också. Varför är det tomt? Och det står inga hus där. Ja, det här var redan från början när fristaden inrättades tänkt som en plats där man skulle odla. Och i de här museidrömmarna eller idéerna så tänkte man att här skulle det vara grönsaksland, en trädgård med, där man odlade sånt som en smedsfamilj kunde tänkas ha odlat. Det finns till och med ett färdigt förslag framtaget av en tjej som är bra på trädgårdshistoria om hur man skulle kunna disponera det här. Men fortfarande händer ingenting. En bit in på 90-talet, 95, 96, 97, så beslutar plötsligt kommunen sig för att sälja det här området. Man tycker här händer ingenting, det kostar bara pengar, vi gör oss av med det här, vi ska inte behöva hålla på och underhålla det här. Och det är en väldig diskussion om vad man ska ta betalt för det. Det finns ju historier om det här att kommunen har sålt hus för en krona men ställt krav på att folk ska rösta upp dem. En krona har man nog aldrig sålt någonting för, men de är ändå gått ganska billigt. Vi köper man gatan och det gäller ju faktiskt också de som är privatägda här. Men man får aldrig ett bud som man kan godta. Och ganska snabbt så vänder politikerna igen. Och jag tror det är Hans Ekström som då säger att nej, men det här är en så viktig del av Eskilstunas historia så det här ska vi behålla. Ja, men bra. Ja, men gör någonting då. Och som du ser, det har ju fortfarande inte hänt någonting. Och samma historia har upprepat sig igen de senaste åren. Att nej, nu måste vi sälja det här. Och nu har man ju alltså mera aktivt också ritat förslag på nya bostäder i hela kvarteret eller på hela den här tomten eller på delar av den här tomten. Men inget är väl sådär jätteseriöst eller jätterealistiskt. Och nu står det lite grann där. Jag har fattats beslut i stadsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden när man säger att jo, men det är viktigt att det här bevaras. Men att man kan titta på vad man kan göra längst bak där. Det finns någon idé om ett ur- och skurdagis förra vändan som man pratade om försäljning. Att det här liksom skulle kunna vara en utemiljö för barn samtidigt som man är tvungen att bygga en byggnad där man då kan gå in när det är dåligt väder och man behöver toaletter och lite annat sådana grejer.
Jag är erfarenhet från Umeå när man... Det här är ju 60-talsflyttning.
Ja.
Och en 60-talsflyttning...
Nej, vänta. Det är det inte.
Det är huset.
Det huset är det senare.
Ja, men det är alltså från 60-talet framåt i alla fall.
Okay,
och det gör ju att när det har flyttats hit så rent teoretiskt så skulle man kunna flytta det inom området.
Ja, det kan man.
Och då har du ju en plats som gör att du öppnar upp en yta på ett annat sätt för att liksom, om man vill göra saker i området.
Ja, men samtidigt så har du ju egentligen...
Ja, det är också att kunna, om man ska ha odlingsidéerna kvar. Det är just den här att om man tittar på hur Ademarsherområdet ser ut, så är det ju både de här smedjan men också någon typ av plats där det kan finnas någon typ av aktiviteter.
Mm. Fast det är ju också vid sidan av, om du tänker det.
Jo, det är både
och. Du har framför scenen och du har den bak.
Mm. Alltså, nej, men det är lite grann hur man utvecklar ett område i sig. Ja, i och med att här har du liksom hela den här...
Alltså det känns...
Men du flyttar det där det, då får du ju rätt så stor.
Ja, det var lite grann min tanke också. Dels utifrån hur det huset ser ut. Och dels utifrån vad man kan göra av den här miljön. Om kommunerna har kvar.
Jag tror att man liksom först måste vilja.
Ja, jo, men det är med det.
Det är en del som jag kan känna saknas.
Det är mycket.
Ja, det är mycket som ska till. Men vissa saker har alltså bara fallit på att man inte har satt på. Alltså vi får förutsätta att man har en slags servicebyggnad i bakkant. Där man kan dra in vatten och avlopp. för att ha liksom, toalett, dusch, utrymme för eventuell personal i området eller någonting sånt. Nej, det är för dyrt. Och rätt många idéer har fallit på att det faktiskt inte finns. Alltså, man har haft en bajamaja. Det är inte riktigt schysst. Han som hade den här, när man renoverade fönster, han ordnade toalett hos grannen, för då var det någon av byggfirmerna som hade kontor där, som har, jag vet inte om man hade jobbat där eller om man kände dem. Alltså, så kan man inte ha det. Man kan inte bedriva en verksamhet på det sättet i ett område.
Men du har ju till exempel teaterladan. Där har du ju också så att du har hus runt omkring med lite mer moderna faciliteter som toalett och liknande och sånt där.
Så
att
du har ju det där också.
Jo.
Du har ju fiket
och sådär. Så det går ju att göra lösningar om, som du säger, om viljan finns.
Ja, så det är inte det att det är omöjligt. Men lite grann så, för att vara självkritisk, tycker jag att vi på museet också har kört fast i en lösning. Det är som att vi har inga nya idéer. Vi hamnar väldigt nära radiomarschersmedierna. Det är svårt nog att få verksamheten där att funka på ett bra sätt. Alltså, man ska ju inte upprepa och göra någonting som är, vad ska man säga, organisatoriskt sett likadant. Även om man skildrar en annan tid, en annan del av Eskilstunas historia, så kanske man ska göra det på ett annat sätt. Och den där lysande idén har jag inte riktigt hört än. Liksom.
Nej. Vad har museet haft? Vad är idéerna? Har det varit den här odlingstanken?
Ja, odling, att kunna visa en smedja och bostad, att kanske ha någon, alltså byggnadsvårdsverksamhet, eller man har pratat väldigt mycket just om barnverksamhet, dramatiserade visningar, program av olika slag kring byggnaderna på något sätt. Men som sagt, det är väldigt likt det vi alltid gör. Och då säger jag inte att det vi gör är fel, men det kan bli så att, men det kanske finns ett bättre sätt. Så vi kommer inte på det därför att vi sitter fast i hur vi brukar göra.
Men har det du säger där med bajamajor och sånt där, att, men om man löser det, vill säga sätter upp en toalett där och sen så har flyttat, alltså att man rustar det för att olika verksamheter skulle kunna vilja vara här.
Ja, det är ju ett sätt. Alltså, det har ju också, var ju en del, alltså, drömmar i samband med att högskolan etablerade sig i kvarteret. Att man skulle kunna rusta upp dem och ha dem som studielokaler, att det skulle vara möjligt att i princip boka om man sitter och jobbar med någonting. Så du säger att man håller på med ett examensarbete eller en liksom uppsats, en avhandling, att det skulle kunna vara någon slags studielokaler. Men det nappade ju inte heller riktigt. Och hela tiden har ju också funnits det där med att man ska kunna hålla på med olika typer av verksamhet. Alltså den där idén som egentligen fanns från början när museet började, för att ha dem där, att det är liksom inte museum i vartenda hus, utan att ska det vara någon vits med det här, ska det också hända saker. Och det kanske är så att man som hantverkare eller konsthantverkare ska kunna hyra in sig. Det är inte alls omöjligt.
Men då är det frågan om de här grejerna måste vara på plats först.
Ja.
Så att man gör en sån investering i det.
Så måste det också finnas tillgång till toalett, till vatten och avlopp. Kanske duschar, beroende på vad man vill ha här.
Men vad har de då? På den sidan, stängslet. Har de vatten och avloppsledning?
Ja,
för det är ju kopplat på i det redan befintliga systemet.
Alltså, vatten finns i det huset, tror jag, faktiskt. Så mycket det är väl toalettfrågan egentligen. El finns ju nog så till en omilda grad, allvarligt talat, eftersom man har haft maskiner. Det finns kanske inte i alla hus, nej, men dock, det finns ju liksom i området. Men jag kan också tro att man backar lite grann på de här liksom, insatserna. Jaha, men vad är det vi ska göra då? För det är ju ganska bestämmande för vilken modern utrustning.
Men vad pratar vi om för summor? Alltså, när man pratar om att det är dyrt och att det kostar så mycket. Alltså, det är ju det här, nu pratar vi om att vi har arenor för 100 miljoner som man bygger och sådär. Och då är ju frågan i förhållande till vad? Men, som man då anser det är en kostnad när det gäller investeringar för kommunfastighet eller för kommunen. Alltså, det är ju intressant att veta hur man måste få siffror på det för att kunna ta en diskussion och väga det ena mot det andra.
Men det är väl lite grann därför det blir en slags rundgång. Det vill säga att okej, om ni kan presentera ett hållbart förslag så kanske vi satsar. För jag menar, man motiverar just det här med arenor och badhus och så vidare. Med att dels att vi behöver det. Och dels att det liksom är så viktigt att det är värt det. Då måste man ju på något sätt här, även om summan är mindre, bevisa att det här är viktigt upp till den summan. Och det är inte ologiskt.
Nej.
Det är baksidan av ackan.
Ja,
den går ut i ytterväggen sådär.
Ja, medborgarförslag. får vi se vad det blir.
Ja, det har kommit en del. Jag träffade en äldre byggare som var med på en visning här. Som sa att ja, men han och några kompisar hade suttit och spånat. De skulle komma in med de förslagen. Hoppas jag att de gör.
Mm. För ett medborgarförslag behöver inte vara en ritning. Det kan också vara ett förslag på att man ska installera vattenklosett i ett fristadsområde. Ja. Alltså för om kommunfullmäktige tar det beslutet, då öppnar man upp för...
Mm. Men också just det här som jag liksom kan känna att vi saknar. Att så här. Så. Mm. Det här, jag har en idé om hur man ska använda det här området. Mm. Liksom känna, ja, det var precis det vi behövde. Liksom. Det kanske inte blir exakt så, men att det liksom...
Vi får sätta Patrik på det. Han gillar att göra sådana här olika förslag.
Han spånar.
Ja, det är han som har det här förslaget om scenkonst. Lokalen som kommunfullmäktige tog om att man ska utreda om scenkonsten ska ha nya replokaler nere i Montell.
Det har jag, det som blev.
Ja, nej, men det som är nu. Det står under utredning.
Okej.
Det vill säga att samma lokal som Scenkonst Sörmland har sina lokaler, så är halva huset är ju tomt. Ah. Och då skulle Tuna scenkonst kunna. Så att det lokala scenlivet skulle kunna ha replokaler där.
I samma hus?
Ja.
Det låter ju lysande.
Så han ingår ju i vår grupp här. Så han gillar ju att göra sådana här ritningar. Han kanske kan göra en ritning på det här också.
Jag vill bara liksom...
Kan vi spela här också?
Ja visst. Alltså, vi är ju teatergrupp också. Ja, så att...
ja, så som utomhusmiljö att spela alltså, i skulle det väl vara lysande. Alltså,
min spontana är Barnens dag eller sånt där. Att man flyttar sådana barnverksamheter återkommande till sådana här miljöer.
Mm.
Till exempel. Där man har kommunen är inblandad på ett eller annat sätt.
Alltså, så länge det var några som handlade med begagnade byggvaror i området, framförallt den första som gjorde det, då hade vi byggnadsårsdagar här också. Ja. Det var ett samarbete mellan museet och diverse lokala aktörer, alltså både kommersiella och ideella.
Mm.
Och lite grann så är det väl det de har hört, det här byggnadsvårdsnätverket i Sörmland, så att de skulle gärna vilja ha det igen. Det blir inte riktigt samma sak i och med att han som hade verksamheten här var en slags stomme i arrangemanget. Mm. Nu är det ju tomt.
Mm.
Jag tror det kan bli kul ändå.
Situationen i Eskilstuna då? Det vill säga de här som jobbar med turistinformations...
Ja, alltså den spontana reaktionen när man pratade om att riva en del av husen här var ju att, men herregud, det här är ett besöksmål. Vad tänker man på? Men sen har jag inte hört något mer.
Nej, men att de flyttar hit.
Ja, kanske. Fast hur mycket lokaler behöver de?
Väldigt lite.
Ja.
Det är mer att det finns... kontinuerlig verksamhet i huset eller i området som sköter som skötsel av runt omkring och sådär.
Vi har lite fristad igen.
Ja, men lite...
Ingen skatt att flytta hit.
Ja,
då skulle vi hjälpa.
Då skulle man verkligen vara tvungen att bygga till allting.
Ja,
ja, exakt.
Då slutar du med den där höghuset på 16 våningar.
Ja,
rösta upp här, bedriva egen handel.
Oh.
Nytt Christiana.
Ja. Du gör direkt koppling där.
Frihandel och frihandel.
Men de här ritningarna på till exempel blomster och de här arkitekttankarna som har funnits om det där, finns det att få tag på? Har museet det?
Ja, vi har det i vårt arkiv.
Ja.
Det finns ju alla olika utredningar har vi kvar.
Mm.
Stora och små.
Ja. Nej, det är bra att veta sådär.
Ja, men precis. Om det är någon som är nyfiken på en utmärkning, droppa ner sig där, så finns det väldigt mycket material.
Mm.
Framförallt det vi framförallt har sparat är naturligtvis alltså alla våra egna utredningar.
Mm. Ja.
Det var lite kul för att alla de reaktioner som har kommit nu har jag lagt ut på min egen Facebook-sida och den antikvarien som utredde var i slutet av 80-talet och början av 90-talet fick jag bara svaret, nu igen.
Man har struntat alla utredningar jag kan ha byggt. Jättefint här säkert.
Men utredningarna har ju på sätt och vis varit ett sätt att hålla frågan levande när ingenting fysiskt händer. Det tror jag är viktigt, för det är lätt att bara glömma bort att det existerar. Och så står det här och förfaller, och till slut så kan man då säga som vissa redan har sagt att ja, men det här är så dåligt så det är bara att riva. Det är inte sant. Det tycker jag är en ganska elak kritik av kommunfastigheters förvaltning.
Diskussionen om att rent fysiskt flytta hus att de är för att, det, att grunden är dålig och sådär. Hur...
Ja, men det är inte sant.
Nej, ja, och det, men, ja.
Och sen så, det, alltså när man pratar, det som jag tycker är ett problem i debatten just nu, det är att man tittar bara på den här lilla rutan som kommunen äger, mm, och missar att de här husen är en del i, ja, helhet längs gatan. Så att bara för att kommunen äger och rår över den här delen, så innebär det ju inte att man kan göra vad man vill med dem. Mm. Och det är ju alltså miss, framförallt i den här flyttningstanken, där man har en idé om att flytta dem ner till tillsammans med Smedjorna till exempel, för man tänker väl lite, ja, sådana andra liknande områden som finns i andra städer, att man har flyttat ihop hus. Och rent tekniskt är det ju fullt möjligt. Och jag kan ju så här krasst tänka att ja, men det är ju lättare för museet att göra någonting av där man har det på samma ställe. Men då gör man ett stort hål i den här miljön.
Precis.
Och det är en tanke som är, alltså, som inte riktigt verkar vara med.
Hur är det med de privata åt det hållet då? Eller alltså, vill de vara kvar? Är det bra kvalitet på de husen?
Som... Ja, det är det ju. Alltså, de är ju upprustade efter alla, ja, som är kvar här efter, ja, hela gatan. Och det...
För det har ju varit en sån här gammal i andra städer att man gärna vill ha ett lite större område att göra någonting av. Att det vill säga att man köper ut, ja, andra och så. Och därigenom utvecklar området på ett helt annat sätt.
Mm. Ja, det har väl inte egentligen fått något intryck av. Och dessutom är ju bostadsrätter, inte Hörnhuset här, det röda, men de andra. Mm. Det finns några av dem. De har ju gått till ganska stora pengar.
Det gör det.
Mm. Däremot så vet jag att det är väl huset närmast Drottninggatan. Där är det kontor nu.
Mm.
Mm. Mm. Ja. Det är Sjöhållskolens vänner som pratar med mera i och med liksom, att vi har inte resurser för att göra det. Utställningsverksamheten, Rådmarsmedierna, programmet på Lagersberg. Det räcker.
Men det, så det finns inte något intresse av att göra något liknande det man gjort med Eskekällan. Jag tänker att liksom ta ett större grepp om alla de olika delarna som museet har utöver.
Ja, frågan är vilka fler som skulle vara intresserade av att gå in. För Eskekällan är ju ett samarbetsprojekt.
Har staten intresse av?
Nej.
Nej.
Ja, staten kan ju gå in som bidragsgivare. Mm. Så
Ja, men tänk, fristaden borde vara ett riksintresse.
Ja, det är ju alltså, det ingår ju i riksintresset Eskilstuna stad. Det är belagt med någonting som heter anmälningsplikt, det vill säga att om man vill ändra någonting här så är man tvungen att anmäla det till länsstyrelsen. Mm.
Men river man det här området, får man fortsätta att kalla sig stolta fristaden då?
Det kan man ju alltid diskutera.
Om det liksom inte finns kvar.
Jag är ju inte säker på att man riktigt gör den kopplingen att den stolta fristaden måste vara en fysisk manifestation. Vem nu man är.
Ja. Nej, men det är ju sån här utifrån riksintresset, tänkte jag, utifrån att det är så ett unikt.
Ja, alltså det är ju inte
historia.
Så, det är ju inte så att Eskilstuna kommun rår fritt över det här fast man äger fastigheten.
Nej.
Och det känns när man har vissa liksom röster och idéer som om man tror det.
Mm.
Det man äger får man göra vad man vill med, det stämmer.
Ja, tack så mycket för en bra rundvandring.
Ja, vilken tur vi hade.
Ja.
Jag trodde vi skulle bli genomblöta och kalla. Det blir solsken.